Hörrni, det är en stor förmån, ett privilegium för mig att få stå här idag och predika. Tack ska ni ha. Det är så för er som inte känner mig så är jag uppvuxen i Ekenäs, the city of glory and hope. Och den anrika staden. Och i en jättehärlig familj med tre syskon, tre bröder, de är alla i tjänst i Guds rike. Och en fantastisk familj. Och vi växte upp med en tro på Gud och gick i kyrkan. Men någonstans när jag var 12-13 år så tyckte jag det var väldigt mycket ord och väldigt lite kraft. Och på något sätt så började jag ifrågasätta det här. Och det ledde till det att jag lämnade tron, kyrkan, kristendomen, Kristus och alla kristna som jag kände. Och tänkte nu går jag min egen väg. Jag klarar det här bra på egen hand. Och hade några år där jag levde långt borta från allt vad kristendom, kyrka, tro hette. För jag tyckte det var bara en enda stor religion. Det var en massa ord men ingen verklighet, ingenting som berörde, ingenting som grep tag i mitt liv. Men när jag var 15 år gammal så kom jag i kontakt med några kristna ungdomar som stod för en annorlunda kristendom, en annorlunda kristen tro. Var det inte handlade om en religion utan om en person som hade berört dem. Och på något sätt så började det här beröra mitt liv och hur det nu sen gick till. Så fick jag uppleva personen Jesus Kristus. Och det kommer att förvandla precis hela mitt liv. Jag gick från mörker till ljus. Jag upplevde frid på min insida. Det var någonting som hände som var så mycket mer än religion. Så mycket mer än ord. Det var någonting verkligt som tog plats. Och jag kunde inte förklara det. Jag kom tillbaka till skolan. Alla märkte att någonting hade hänt med Thomas. Till och med lärarna skrev upp det i sina böcker. Någonting har hänt med Thomas. För det märks när man blir berörd av personen Jesus Kristus. Och det vi tror på, det är inte religion, det är inte massa ord, utan det är en person som heter Jesus Kristus. Och sen några månader senare så kom jag första gången hit till Sion-församlingen på postkonferensen någon gång på 1900-talet. Och det var min första konferens som jag var med på. Jag kommer ihåg att vi parkerade en buss här på baksidan. Och så kom vi där och så tittade vi ut och sa, vad i hela världen är det här för en fabrik? Liksom, jag tyckte det såg ut som en fabrik, jag tänkte att jag skulle vara i en fabrik. Men det var ju en kyrka. Och på den konferensen så blev jag andedöpt. Och det hände någonting i mitt liv igen. Och mitt liv förvandlades. Och jag började be och jag började läsa Bibeln. Och en längtan växte inom mig att få tjäna Gud. Och jag tänkte att han skulle skicka mig till Kina, men han skickade mig till Vasa. Och då flyttade jag upp som 15-åring hit. Och vissa av er så känner mig ända från den tiden. Och har följt med mig sedan dess. Då blev det 9 år i Vasa. Och det här var mitt andliga hem. Jag fick vara med här och bygga församlingar. Och ha cellgrupper och bygga ungdomsarbeten. Och både det ena och det andra. Och det här församlingen har betytt oerhört mycket för mig. Och inte minst Patrik och Stefan. Jag vill verkligen hedra de här gudsmännen. Jag måste säga det. Ni är föredömen. Ni är människor som lever för andra människor. Ni är personer som sträcker er långt utanför er själva och er egen familj. Och det har varit en förmån att få ha er som ledare, som andliga förebilder, som personliga förebilder. Och jag tror jag ska aldrig vara där jag är om inte ska vara på grund av er två. Så jag vill verkligen hedra dem den här dagen och säga att ni har fantastiska pastorer som betyder så mycket för så många runt omkring dem. Och ni ska ta väl hand om dem. Jag är glad för er. Sen efter det så fortsatte min resa med min fru ner till Helsingfors där vi har bott i 2,5 år. Och en sväng via Zürich och nu är vi tillbaka och vi förbereder oss för framtiden och nya uppdrag. Är ni redo för lite Guds ord? Ah, 8 stycken. Nice. Yes, hörni, vi ska köra igång. Det är så att idag så vill jag tala om kyrkan som kliver utanför sin bekvämlighetszon. Vi drömmer om en kyrka som lever bland folket, som lever för att betjäna och älska människor utan betänklighet kring ras, färg, bakgrund eller läggning. Med en utsträckt hand till varenda människa runt omkring oss. Vi lever med drömmen om en kyrka där tron griper tag i våra hjärtan, förvandlar våra liv men går rätt ut genom våra händer för att bli handgriplig praktik i varje dag av våra liv. Idag vill jag undervisa om att våga som människa och kyrka kliva utanför boxen. Att våga leva utanför sin egen bekvämlighetszon. Att sträcka sig längre än vad man nästan själv skulle vilja eller orka för människors skull. Och jag vill ta ta dig med på en resa i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna är den bok i Bibeln som beskriver hur det första, hur Jesus budskapet spred sig i den dåtida världen. Hur det tog sig fram. Och det är en fantastisk skildring om hur det här budskapet for från land till land. Och det börjar i Jerusalem. Och jag vill börja med någonting som jag kallar för Jerusalem-dilemmat. Problemet med Jerusalem. Och då var det ju inte staden Jerusalem som var problemet. Den var helt nice och chill och cool och rock on liksom. Men det som blev problemet, det var mera mentaliteten i den församlingen. Och jag ska förklara det varför. Om du har Apostlagärningarna uppe, så i första kapitlet så ger Jesus sin sista vägkost, sina sista visa ord med till apostlarna, för han säger bye bye och så flyger han iväg till himlen. Och någonting av det han säger i 1 och 8 så säger han så här: men den heliga ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han har sagt de här orden så sticker han iväg till himlen. Sen i kapitel 2 så ser vi hur det här han börjar ske. Den heliga ande kommer över församlingen och det bara exploderar. Det är fantastiskt. De går ut och de predikar. Det har många av er läst om. Och församlingen tar bara fart. Och det bara det är dunder och bra från början. Sen kapitel 3, 4, 5 och 6 och framåt. Så en fantastisk skildring av hur den första kyrkan började predika evangeliet. Det är lite framgång och motgång, medgång och vad det heter. Och de kämpar på, men församlingen växer och växer och växer och växer. Och det blir en stark rörelse i Jerusalem kring den här församlingen. Vissa räknar med att till och med man talar om 10 000-tals personer som anslöt sig till den första församlingen i Jerusalem. Så det var ju en häftig händelse. Det som vi läser på 5 minuter, de här kapitlerna, så var egentligen en tidsperiod som var kanske en 4, 5, 6 år på den tiden. Då församlingen växte, den blev starkare. Och då tänker man så här, men vad är då problemet? Vad är då dilemma? Det här låter ju fantastiskt. Där skulle vi liksom, jag vill vara med liksom. Mitt i kalaset, när det går framåt. Problemet var det, att Jesus hade sagt någonting om Samarien och Judén också. Inte bara Jerusalem. Och det här kallar jag för Jerusalem-dilemmat. Deras dilemma var att även om det var ett högnäste för apostlarna och för den dåtida kristendomen, så någonstans längs vägen så tappar de lite av perspektivet. Och när vi läser längre fram i Bibeln så märker vi att Jerusalem församling, de fastar lite i vissa så här teologiska finjusteringar och petitesser. De funderar, hur är det med den frågan? Och är det rent och är det smutsigt? Och är det okej eller är det inte okej? Och det var den ena. Och förstå mig rätt, teologi är livsviktigt. Jag läser teologi, jag tror det är viktigt med teologi. Men navelskåderi är inte lika viktigt. Och det är det som kanske blir deras problem. Att man tappar perspektivet från vad hade Jesus egentligen sagt? Vad var det som egentligen var vårt uppdrag? Vart var det vi egentligen skulle fara? Och så fastnar man i Jerusalem. Jerusalems problem var att det alltid förblev Jerusalem, 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 Jerusalem. Fast Gud hade sagt någonting om Judén och Samarien och jordens yttersta gräns. Det skulle vara den mest dynamiska församlingen. Men någonstans längs vägen så blev den introvert och blev att handla bara om Jerusalem. Ibland kan det vara så i mitt eget liv. Jag fastnar i mitt eget lilla Jerusalem. De kom aldrig in i att verkligen ha en sån här sända mentalitet där de skickar folk ut vidare. Det fanns en annan församling som hette Antiochia. Den hade en helt annan mentalitet. Den församlingen, den var ju skön. De skickade ut människor för att starta upp någonting nytt. Jerusalem församlingen skickade ut för att övervaka och följa upp. Antiochia skickade ut för att inta och starta upp någonting nytt. Det fanns en mentalitet som skilde dem åt. Att våga stiga ut ur boxen. Att våga kliva längre än någonsin förr. Det kan vara obekvämt. Det kan vara osjälviskt. Men det kan vara väldigt bibliskt. Ibland kan vi som församling, ibland kan jag som individ, vi som kristna, tappa lite perspektivet. Hamna in i småsynthet, fast Gud talar om större cirklar. Vi kan bli så nöjda över det vi har, vår interna verksamhet eller till och med ibland vår cellgrupp eller till och med liksom det som vi tycker är bäst, kafferepe eller liksom till och med gudstjänsterna. Det som vi liksom kan och känner, det här är bekvämt, vi vet hur det fungerar. Vi kan bli så nöjda över vårt Jerusalem att vi glömmer att Gud sa någonting om Judén och Samarien. Vi kan bli så upptagna av en sorts egoandlighet som bara handlar om mig och jag ska få och jag ska uppleva och yes, nu är det söndag. Jag brukar säga så här, världens största problem är inte ett ekoproblem utan ett egoproblem. Där allting handlar om mig. Fast Gud har talat om alla människor runt omkring mig. Du vet, när jag bodde här i Vasa, vi hade en fantastisk tid och vi hade mycket ungdomar och det var liv och det var rörelse. Sen var det en höst som jag kommer precis ihåg den. Det var en höst som det blev så populärt med glöggpartyn. Alltså, helt otroligt utan att kämpa. Vi hade säkert glöggpartyn från september till januari det året. Och varenda eviga helg så var det hemma hos oss och var det ett glöggparty och alla skulle komma dit och så skålade vi med vår kristna glögg liksom och så hade vi våra djupa anlägga diskussioner. Och det var ju fantastiskt, det var så fruktansvärt mysigt så ni kan inte ana alltså. Och det var glögg varenda eviga helg någonstans. Kristen glögg. Och grejen var den att det var ju jättemysigt och härligt. Problemet var att efter några månader när mina vänner som aldrig går i kyrkan, som lever långt bort från Gud, ringde och sa hej Thomas. Vad gör du ikväll? Jag är lite bokad här. Vad gör du? Jag ska på ett party. Kan jag komma med? Så var jag alltid så här, det är lite så här kristallglöggparty. Det kanske inte riktigt, nej. Men problemet blev det att jag fastnade i någonting som var så jättemysigt och härligt. Lite kristen glögg. Men vad var mitt hjärta för de människor som aldrig går hit? För de människor som lever långt borta från det jag tror på. Du vet, ibland kan vi fastna vårt eget glöggparty. Jag tror på riktigt att Gud slet sig i håret medan vi drack vår kristna glögg. Och jag tror Gud ros är i skägget om han har något. När de fastnar i sina teologiska finjusteringar. Vet du varför? För Gud har ett hjärta som slår för nya människor. Guds hjärta bultar för dem som igår kväll satt på, vad det nu sen heter, Fontana eller Royal och dansat i tempo av musiken. Det är de människor som hans hjärta slår för. Och vissa vill säga, vad är Royal för någonting? Eller vad de heter här, jag vet inte. Det ser ju just det som ibland är vårt problem. Att vi känner vårt Jerusalem så jättebra. Men vi har ingen aning om det som finns runt omkring oss. Vi har ingen aning om vad som händer i vårt grannskap. Vi vet inte vad som händer i vår stad. Så här, jag vill vara väldigt tydlig med dig idag. För jag tror att Guds hjärta slår konstant för nya människor. Det står så här. Till så älskade Gud kyrkan att han utgav sin enfödde son. Det står så här. Till så älskade Gud världen. Människorna som lever i världen. Du vet, faderns fokus, blick var på människorna som fanns i världen. Jesus säger så här, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Om anden säger de så här, ni ska få kraft att hålla vittnesbördsmöten. Nej. Om att vittna om Jesus är Jerusalem, Judén, Samarien och jordens yttersta gräns. Och så står det så här, men när anden kommer för att överbevisa världen om synd, dom och rättfärdighet. Guds fokus, Guds hjärta slår hela tiden för nya människor. Så lever långt utanför kyrkan eller tankar på tro. Jag tror att den heliga ande är min bästa hjälpare. Inte för att få en andlig upplevelse utan för ett hjärta för människor utanför kyrkan. Det här var Jerusalems problem. På något sätt så fastnade de i Jerusalem. De hade rätt hjärta, rätt tro, rätt passion, rätt iver, rätta böner. Allt var rätt. Men någonstans hade man tappat perspektivet för att Gud hade talat om något större än bara Jerusalem. Min fråga till dig idag det är, vad är ditt Jerusalem? Var känner du att du har kört fast? Vad har Gud talat till dig om dina vänner, om ditt grannskap, om människor runt omkring dig? Som du känner att nu är det dags att kliva utanför min egen bekvämlighetszon och sträcka mig ut i dem. Har du någon kört fast med en bil? Du vet, det är ju sjukt jobbigt. För jag tänker, jag börjar slira lite mer, jag bara gasar ännu lite till. Ja, men jag vaggar av och så kommer jag nog ut. Ah, och sen till slut så har du fullständigt kört ner dig. Och det finns bara ett sätt, och det är att kliva ut, ta spaden och börja jobba loss från den platsen. Ibland är det lite jobb att ta sig ur när man har kört fast. Ibland krävs det lite ansträngning att komma ut ur de där hjulspåren. Och våga kliva utanför ens egen bekvämlighetszon. Det som händer i Jerusalem, det är en helt fascinerande berättelse. I kapitel 8, efter att ha surrat på mig hela härliga kalaset i Jerusalem, så kommer den förföljelse som verkar spräcka hela kalaset. Helt så här party over feeling liksom. Men det som är intressant, om vi läser kapitel 8, så står det så här. Det var Stefanus som var en trogen tjänare som hade blivit stenad till döds på grund av sin tro. Och så står det så här: samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades. Vart då? Till Judén och Samarien. Än det lite intressant att Jesus sa vi ska gå till Jerusalem, Judén och Samarien. Men det är först när liksom det kommer en förföljelse och de får en lite så här helig spark i baken. Så vart kommer de? Jo, de kommer till Judén och till Samarien. Och så läser vi så här. Att det som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Så alla utom apostlarna spreds. Kanske det var en slump eller kanske det var till och med Guds strategi. Varför då? För Guds hjärta slår för nya platser, nya människor, nya miljöer. Där vi kan se ett misslyckande kan det ibland till och med få en början på någonting helt nytt. Våra felsteg kan bli Guds framsteg i våra liv. Nu var det inte bara mera 12 apostlar som predikade. Nu var det tusentals lärjungar som vittnade om Jesus. Kan ni se bilden? De fick ringa på vattnet. De klev in i det som Gud hade talat om. Jag tror fullt och helt att Gud längtar ibland efter att spränga våra bubblor, våra boxar och ta oss lite längre. Det kan vara för oss som personer, det kan vara för oss som kyrka, det kan vara för oss som en cellgrupp eller en smågrupp. Det kan vara för oss som ett kvinnoarbete eller ungdomsarbete. Men att våga spränga vårt Jerusalem och gå längre. Det som är intressant är att det står så här då om Filippos. När det nu hade i 5 versen 8-5 står så här: Filippos kom ner till staden Samarien och predikade Kristus för folket. Och när han började predika så utbröt det en väckelse i den bygden. Låt mig fråga dig, vad var Samarien för en plats? Jo, Samarien, det var den orenaste platsen i hela landet. Det var det folkslag som bodde i Israel som judarna inte ville ha någon kontakt med. Det var det folkslag som man sa, de är orena, smutsiga, de tänker annorlunda, de är fullständigt annorlunda än oss. Det var ett folkslag som man helst inte ville komma i kontakt med, utan man ville runda dem. Vet du att från Galileen i norra Israel till Jerusalem i mitten, så raka vägen gick genom Samarien. Men bara för att judarna tyckte att de var ett så äckligt folkslag och inte ville möta på dem, så byggde man en väg runt Samarien. Så man inte skulle måste möta på dem. Det snackar lite om, liksom, vad ska vi säga, det är ju nästan lite rasistiskt tycker jag. Vet du vad? De ville runda dem. Och ändå säger Jesus, jag kallar det till Samarien. Alltså, jag menar, Jerusalem förstår man. Det är ju en strategiskt korrekt plats. Det var ett religiöst högnäste. Det var liksom en spindelstad i ett nätverk av många andra städer. Det var liksom, där, yes, spot on. Yes, Jesus. Där ska det vara. Men Samarien, come on. Det är ungefär som att säga att Gud kallar mig till Karis. Nej, jag är från Ekenäs. För Jeppis borde flytta till Kokkola. Det är liksom, det finns inte i vår värld. Det är liksom, någonting är fel, error liksom. Du förstår, det är liksom helt out of our box. Men det var just det som Jesus sa. Till Samarien ska ni gå. Undra på att de häckar så länge i Jerusalem, när Samarien var nästa plats. Du vet, min fråga till dig är, vad är ditt Samarien? Om Jerusalem är den plats de fastnar i, så är Samarien en plats de rundar. Vi har alla platser vi undviker och rundar i helighetens namn. Det kan vara släktfesten, eller krogen, eller grannskapet. Och istället för att gå till dem och möta de här människorna och betjäna dem, så älskar vi på något sätt att prata om dem. Du vet, det var Jerusalems problem. Det var judarnas problem. Vi babblar om dem. De där samariterna, vet du hur de är? Bla 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 bla. Du vet, istället för att möta dem, så älskar vi att prata om dem. Jag tror på en kyrka som på engelska heter det cut the crap. Sluta snacka massa onödigt. Och börja leva ut en kristendom i praktiken som betjänar människor. Det är just de här människorna som Jesus älskar och som han kallar sin kyrka till idag. Jesus sänder oss till vårt Samarien. Johannes 4 är en fantastisk berättelse om när Jesus själv gick till Samarien. Där det står så här, Jesus säger till honom så här, ja, vi måste ta vägen genom Samarien. Ja, är det nu nödvändigt? Men Jesus sa, vi måste. Och vad är det som händer i Johannes 4? Jo, han sätter sig ner med en prostituerad kvinna på tu man hand som rabbi. Och börjar berätta om Jesus. Du vet, det är out of the box. Det är liksom mitt rakt emot allt vad man fick göra och kunde göra på den tiden. Det var inte så som någon religiös ledare betedde sig. Men ändå gjorde Jesus det. Du vet, Jesus bröt med helighetsrollen och modellen. Varför då? För människornas skull. För han hade ett hjärta för dem som aldrig fick möjligheten att höra. Och det som hände i Samarien när Jesus kom dit, att den här kvinnan blev berörd av Jesus. För att han var beredd att kliva ut ur boxen. Och hon gick in till staden och hela staden kom i rörelse, kom och lyssnade på Jesus. Och Jesus stannade där i 2 dagar och det stod att många i den staden kom till tro. Är inte intressant att när Filippus kom till Samarien så bröt ut en väckelse. När Jesus kom till Samarien så bröt ut en väckelse. Där vi dömer ut en plats, ett sammanhang för att vara Guds bortvänt och orent. Där har Jesus en plattform med alldeles för få vittnen. Det står att Jesus var syndernas vän. Vän med publikaner och syndare. Han levde bland dem. Han levde ett annorlunda liv. Han levde ett liv utanför boxen. Och det är på något sätt min utmaning till dig idag. Att våga leva utanför boxen. Leva ett liv som sträcker sig ut utanför liksom vår bekväma zon. Där vi vet hur saker rullar på och saker och ting fungerar. Varför då? För Gud har ett hjärta för nya människor. För lite mindre än 1 år sedan. Jag har en vän som jag och Anna Sara lärde känna för ett tag sedan. Och vi blev goda vänner. Han hade aldrig gått i kyrkan. Han trodde inte på Gud. Han kommer från Tyskland men bosatte sig i Finland. Och vi är olika vägar så bjöd vi hem honom på mat. Och sen så lärde vi känna honom. Och vi blev goda vänner. Jag tror på att bli vän med såna som aldrig går i kyrkan. Och jag åkte sen till Tyskland. Vi åkte till Tyskland och hälsade på honom. Och sen flyttade han tillbaka till Finland för lite mindre än 1 år sedan. En kväll jag hade varit ut med på ett så kallat kristet glöggparty. Och det här hur som helst efter det här party då så ringde det här han kompisen mig. Klockan var 11:12 på kvällen och sa så här: Thomas, kan vi träffas? Mitt liv är shit. Jag behöver få prata av mig. Men självklart. Det var lördag kväll, jag skulle predika nästa dag. Jag fick till en nattklubb i Helsingfors och vi satt ner och pratade. Vi pratade i timmar, vi diskuterade genom livet, vi pratade om värdering, vi pratade genom relationer. Och någonstans där 3 på natten så började jag tänka, är det här han som en pastor borde göra? Jag ska predika nästa dag, jag kommer vara sjukt trött och jag sitter här på en nattklubb med full musik 3 på natten. Du vet, någonstans där så insåg jag, det är det här han som är min predikan för världen. Det är det här han som är mitt liv, att leva utanför boxen. Och när vi hade suttit där till 3:30-4 på natten så svänger han sig om och säger till mig: Thomas, vi ska gå till en kyrka imorgon. Jag sa absolut. Så säger han, får jag komma med dig? Nästa dag så sitter han på första raden på sin livs första gudstjänst och får för första gången höra evangeliet om Jesus Kristus. För mig är det att leva utanför sin egen bekvämlighetszon. För mig är det den predikan som jag vill ha med mitt liv. Vi behöver kliva ut ur vår trygghet, vår bekvämlighet. Och på något sätt kunna sträcka oss ut med den här handgripliga praktiken till våra människor runt omkring oss. Det kan vara grannen, det kan vara skolan, det kan vara you name it. Du vet, det finns ett Samarien runt hörnet. Och jordens yttersta gräns har blivit din granne. Det enda som behövs är att det är någon som vågar kliva ut och säga jag vill leva i de miljöerna, på de platserna. Till sist så vill jag ge dig tre enkla utmaningar. Jag tror på att leva ett annorlunda liv. Att våga förändra sitt eget liv. Att våga utvärdera och säga hej, kanske jag borde förändra någonting för att kunna betjäna människor runt omkring mig. Den första punkten jag vill säga, det är våga förändra ditt sätt att leva eller din livsstil. Jesus hade en livsstil som fungerar bland vanligt folk, bland vanliga människor. De kunde ta honom, de kunde relatera till honom, de kände igen sig i honom. Han levde mitt bland dem. Han var deras vän. Det var liksom inte, han häckade inte med de religiösa ledarna och de coola religiösa folket, utan tvärtom. När syndarna och publikanerna sa så här, hey mate, buddy, come on liksom. De kände, du är en av oss. Jag vill leva ett liv där min granne säger, du är en av oss. Där människor som aldrig går i kyrka säger, du är en av oss. Jesus levde ett sånt sorts liv. Våga förändra ditt sätt att leva eller din livsstil. Det andra jag vill säga, våga leva i nya miljöer. Våga utsätta dig själv för nya miljöer. Om det sen är som Patrik spelar rinkbandylaget. Eller vad än det kan vara för dig. Där du säger, nej men jag tar ett steg in i en ny miljö. Därför att det endast i nya miljöer du kommer att möta på nya människor. Och kunna betjäna dem. Våga leva i nya miljöer. Vissa säger så här, nej men Thomas, det är så obekvämt. Det är klart det är obekvämt. Men vet du vad? Du får göra det tillräckligt länge så att det obekväma blir till och med bekvämt för dig. Förändring är alltid obekvämt, men gör det tillräckligt länge så blir det bekvämt för dig. Och det tredje jag vill säga, jag tror så här att allt som jag säger, Gud, det här vill jag göra i mitt liv, så måste komma ner på en handgriplig nivå. Det måste komma ner i min egen kalender. Och min utmaning till mig själv och till människor runt omkring oss och till er idag, det är låt det märkas i din kalender att det finns nya människor, nya miljöer i ditt liv. Låt det finnas en kväll i veckan som du säger, den här kvällen ska jag viga för att prata, träffa, umgås, ha kul, dela livet, samtala med nya människor. Om vi som människor kan sträcka oss utanför vårt Jerusalem, utanför vår bekvämlighet, en kväll i veckan och säga, den här kvällen så ska jag viga för att träffa nya människor. Kommer vi att förändras på vägen och vi kommer att lära oss att älska ett sånt sorts liv. Jesus, jag vill avsluta med det här. Sa själv så här. Åt lärjungarna när de sa. Vi har värsta partiet. Det är så häftigt på gång. Så säger Jesus. Jag måste gå till andra byar och predika. För han hade ett hjärta. Konstant. För nya människor. Tack för mig.